Du lyssnar på Bli säker-podden som den här veckan handlar om den lite hemliga testanläggningen RISE Cyber Range. Ja, god morgon och välkommen till Bli säker-podden med mig Carl Emil Nicka och vanligtvis Peter Esse. Men ja, ni som tittar på videoversionen, ni konstaterar ganska snabbt att jag sitter ensam här i Stockholmsstudion som vi sänder från den här veckan. Ja, åtminstone för stunden, för när vi kommer till veckans huvudämne, då kommer jag att ta in en gäst. Det blir lite av en fortsättning på den intervjuserie som vi påbörjade i samband med Stöldskyddsföreningens 90-årsfirande, där vi pratade med intressanta personer från intressanta organisationer som berättade om sånt som ni kanske annars inte hade hört. Och risken för att ni inte annars hade hört om Cyber Range om ni inte prenumererat på Bli säker-podden, jag får väl säga att den är ganska överhängande. För Cyber Range, det är inte riktigt någonting som man stöter på till vardagen. Men den här veckan så ska ni få höra mer om vad det är och vad det innebär för Sveriges säkerhet. För den här veckan gästas jag av Carl Resare från RISE. Innan vi kommer in på det ska vi precis som vanligt gå igenom lite uppföljning och veckans snabbisar. Så i övrigt är podden precis som vanligt och den produceras också precis som vanligt av Nikka Systems och SSF Stöldskyddsföreningen med Säkerhetskollen. Veckans avsnitt är inspelat den 27 mars och sänds den 28 mars. Den första uppföljningen som vi ska göra, det är angående Bedragarnas Imperium. Ni vet den här tvådelade serien som Uppdrag granskning gjorde, där bland annat jag var med och skojade med bedragare tillsammans med Olof Lund och Jenny Strömstedt. Det var serien som vi gjorde eftersom att Facebook fortfarande gör det möjligt för bedragare att publicera falska annonser som utnyttjar svenska kändisar och ser ut att länka till webbplatser hos seriösa etablerade svenska medier, men som i själva verket leder till klonade, bedrägliga webbplatser där offren luras att gå med i investeringsbedrägerier. Och om ni nu tycker att ja, det där har du ju tjatat om sedan podden startade. Ja, det stämmer väl i och för sig. Men nu har jag dessutom en liten nyhet, eller rättare sagt SVT Nyheter-redaktionen har en liten nyhet, för jag tänkte citera dem så att allting blir helt korrekt. I morse meddelade SVT Nyheter att, citat, Facebook och dess ägare Meta har anmälts av polisen för att de lägger ut falska annonser från bedragarnätverk. Detta efter Uppdrag gransknings avslöjande om investeringsbedrägerier. Brottsrubriceringen i polisanmälan är medhjälp till försök till grovt bedrägeri. Slut citat. Det är alltså inte jag som har anmält Meta, utan det är polisen som har gjort det. Jag har däremot suttit i polisförhör med anledning av det här. Så det ska bli väldigt intressant att se vad det mynnar ut i. Om det här faktiskt kan bli början på slutet för dessa bluffannonser. Huruvida det kommer lyckas, det är självfallet någonting som juristerna har bättre koll på än vad jag har. Och SVT har därför intervjuat advokaten Björn Hurtig som saknar egen koppling till det här målet. Och Björn säger att, citat, det måste vara rätt åklagare med rätt ryggrad. Det bör finnas en chans till åtal eftersom de vet vad som pågår och inte stoppar det. Slut citat. Jag lägger såklart en länk till hela det här SVT-inslaget i veckans show notes och sen passa på att titta på Uppdrag granskningsserie om Bedragarnas Imperium om du inte redan har gjort det. Länk till SVT Play finns såklart i veckans show notes. Apropå saker som vi har tjatat om många gånger i podden så ska vi faktiskt också nu börja med att återvända till meddelandeappen Signal. Och det gör vi såklart med anledning av avslöjandet att Trump-administrationen råkade läcka känslig information till en journalist som av någon anledning var med i en Signalgrupp där de här sakerna diskuterades. Det är tidningen Atlantic som har avslöjat det här eftersom det var deras chefredaktör Jeffrey Goldberg som av någon anledning var med i den här gruppchatten. Atlantics chefredaktör Jeffrey Goldberg skriver då så här i inledningen till en längre artikel som vi länkar till i veckans show notes, fritt översatt till svenska. USA:s nationella säkerhetsledare la till mig i en gruppchatt om kommande militära angrepp i Jemen. Jag trodde inte att det kunde vara på riktigt. Sen började bomberna falla. Slutcitat. Med anledning av det här har det florerat en del felaktigheter och missförstånd och jag tänkte därför passa på att bara lägga dem till rätta. Och den första saken det gör berör påståendena om att det skulle finnas en sårbarhet i Signal. Och det ser ut som att de påståendena om att det skulle finnas en sårbarhet kommer från ett PM som Pentagon gick ut med. För Pentagon skrev i det här PM:et att det fanns en vulnerability, alltså sårbarhet i Signal. Men det var fel ordval. Det handlade inte om någon vulnerability. Och det vet vi för att om vi läser vad som står i det här PM:et som inleds med citat "en sårbarhet har upptäckts i meddelandeappen Signal", slutcitat, så står det så här, citat igen, fritt översatt till svenska. Professionella ryska hackinggrupper utnyttjar funktionen länkade enheter för att spionera på krypterade konversationer. Denna funktion gör det möjligt att använda chatt- och samtalsappen på flera enheter samtidigt. Hackinggruppen bäddar in skadliga QR-koder på nätfiskewebbplatser, slutcitat. Jag fortsätter inte att läsa för att jag tror att de flesta av er känner igen vad det här handlar om. Det var ju det som vi pratade om för några avsnitt sedan, avsnitt 289. Då lyfte vi just nätfiskeattackerna mot Signal. Det handlade alltså inte om några sårbarheter utan det handlade om traditionella nätfiskeattacker mot Signalanvändare. Den här gruppen försökte lura Signalanvändare att länka angriparnas datorer till sina signalkonton så att angriparna kunde se vad signalanvändarna skickade och tog emot för meddelanden. Traditionellt nätfiske, alltså inte någon sårbarhet i vare sig signalappen eller i signalskryptering. Så det där med att det skulle vara en sårbarhet, det verkar vara någonting som har blivit felaktigt spritt med anledning av att Pentagon själva beskrev nätfiskeproblematiken felaktigt. Och vill ni veta mer om det så lyssna på inslaget i avsnitt 289. Så det här verkar helt enkelt handla om att någon har av misstag lagt till den här journalisten i den här gruppen. Just sådana misstag är ju skäl till att inte kanske använda Signal i de här sammanhangen. För jag, till och med jag som troligtvis är en av Sveriges största Signal-förespråkare, skulle inte använda Signal i alla sammanhang. Till exempel inte för intern kommunikation i företag. Då finns det lämpligare lösningar. Framförallt för att Signal inte har den administrationsmöjlighet som finns med mer lämpade appar för intern kommunikation i företag. Så som till exempel Element där det går att styra vem som kan vara med i en grupp där det finns kontroll över vem som är vem i gruppen. Och också finns till exempel säkerhetskopieringsfunktioner för att kunna säkerhetskopiera allting som sägs, vilket inte finns på samma sätt i Signal. Så det finns många skäl att inte använda Signal för intern kommunikation i företag Och med tanke på ett sånt här misstag så får vi väl också konstatera att det finns fler situationer då Signal inte är den lämpligaste meddelandeappen. Men med det sagt så är Signal fortfarande precis lika säkert och precis lika bra för alla de ändamål som Signal är framtaget för. Jag tycker att DNs stjärnjournalist Linus Larsson skrev det väldigt väl i Dagens Nyheter när han skrev så här, citat. Signal är en säker app, men inte idiotsäker. Alltså inte säker mot idiotiskt användande. För om man, som Trump-administrationen nu har gjort, råkar lägga till en utomstående i sin grupp och av någon outgrundlig anledning inte upptäcker det innan man börjar prata om planer på att bomba Yemen, ja, då spelar ingen kryptering i världen någon roll. Slut citat. Sen har vi en annan väldigt intressant nyhet, nämligen att vem som helst kan falla offer för en nätfiskeattack. Det är nu, ja, nästintill empiriskt bevisat. Nej, jag skulle inte ens säga anekdotiskt bevisat. För alltså, vi har pratat om att till exempel IT-nördar som de som jobbar på Linus Tech Tips, de har fallit offer för nätfiskeattacker. Peter Esse som hänger med mig här varje vecka har fallit offer för nätfiskeattacker. Men den här veckan, då var det en person som liksom är den person i världen som är minst sannolik att falla offer för en nätfiskeattack, som föll offer för en nätfiskeattack. Och jag ser det som ett bevis på att vi måste utgå från att alla kan falla offer för nätfiskeattacker. Mannen jag pratar om är Troy Hunt. Och om ni tycker att hans namn verkar bekant så är det för att det är han som är huvudpersonen bakom Have I Been Pwned. Alltså den sajt som vi rekommenderar att alla registrerar sig på för att få reda på om ens e-postadresser dyker upp i någon typ av lösenordsläcka. Det går att testa sin e-postadress direkt också via säkerhetskollen.se, men om man vill få notiser ifall ens e-postadress dyker upp i någon lösenordsläcka, då måste man gå in via Have I Been Pwned's officiella webbplats. Men säkerhetskollens funktion bygger på Have I Been Pwned, precis som integrationerna i väldigt många av våra lösenordshanterare. Men det som hände Troy Hunt, det skrev han om i ett blogginlägg direkt efter att han hade blivit drabbad. Då skrev han så här, citat fritt översatt till svenska. Du vet, när du är riktigt jetlaggad, riktigt trött och kuggarna i huvudet rör sig lite för långsamt. Det är jag just nu och poletten har precis trillat ner. En MailChimp-nätfiskare har kommit över mina inloggningsuppgifter, loggat in på mitt konto och exporterat maillistan för den här bloggen. Jag håller medvetet det här inlägget kortfattat för att säkerställa att meddelandet går ut till mina berörda prenumeranter så snart som möjligt. Sedan kommer jag att uppdatera inlägget med mer information. Men som en snabb sammanfattning så vaknade jag i London i morse av följande, slutcitat. Och så visar han en skärmdump på ett meddelande som ser ut att komma från nyhetsbrevstjänsten MailChimp, men som i själva verket var skickad av bedragare. Jag vill poängtera att de som har blivit offer för att deras e-postadresser nu har läckt, det är alltså inte de som använder Have I Been Pwned's tjänst, utan det är de som har prenumererat på Troy Hunts eget nyhetsbrev. Troy Hunt fortsätter att skriva så här, citat fritt översatt till svenska. Jag gick till länken som var på mailchimp-sso.com och angav mina inloggningsuppgifter som, avgörande, inte automatiskt fylldes i från 1Password. Jag skrev sedan ingångskoden för tvåfaktorsautentisering och sidan hängde sig. Ett ögonblick senare trillade poletten ner och jag loggade in på den officiella webbplatsen. MailChimp bekräftade via ett aviseringsmail som visade min London IP-adress. Jag ändrade omedelbart mitt lösenord, men inte innan jag fick ett meddelande om att min e-postlista exporterades från en IP-adress i New York. Slut citat. Så det här var alltså en automatiserad attack som Troy Hunt utsattes för. Och på grund av situationen, jetlaggad och ett relevant mail, så föll han offer för den här nätfiskeattacken. Vi bör med anledning av det här komma ihåg att När vår lösenordshanterare inte har några lösenord att föreslå, då ska vi se det som ett extra varningstecken. För det hände ju här som Trojhunt poängterade. Han använde 1Password, men 1Password hade inget lösenord att föreslå. Och när vi använder, när vi loggar in någonstans och vår lösenordshanterare inte har ett lösenord sparat för den domänen, då ska vi verkligen dra öronen åt oss. Och sen bör vi självfallet också byta till inloggning med lösennycklar eller passkeys på alla ställen där det går, eftersom vi vet att nu kan vem som helst nätfiske attackeras. Vi måste byta till säkra inloggningsmetoder som är nätfiskeresistenta. Och då är det ju att antingen logga in med lösennycklar eller att använda en fysisk säkerhetsnyckel. Tyvärr stödjer inte MailChimp inloggning med lösennycklar, och för transparensens skull gör inte nickasystems.com det heller. Veckans sista snabbis, den berör en ny varning för dokumentomvandlare. Det är en varning som FBI har gått ut med, och det står så här fritt översatt till svenska. FBI Denver varnar för att agenter allt oftare ser ett bedrägeri som involverar gratis onlineverktyg för dokumentomvandling, slutcitat. Just det här med dokumentomvandling, det är någonting som väldigt många av oss stöter på frekvent. Att vi har till exempel en PDF som vi måste omvandla till ett Word-dokument eller någonting sånt. Och då finns det en massa tjänster på webben som erbjuder kostnadsfri sådan konvertering. Men det som FBI har upptäckt, det är att, citat, dessa konverterings- och nedladdningsverktyg utför den utlovade uppgiften, men den resulterande filen kan innehålla skadeprogram som ger brottslingar tillgång till offrets dator. Verktyget kan också skanna de uppladdade filerna efter slutcitat och så listar de personligt identifierbar information, bankuppgifter, kryptovalutainformation, e-postadresser och lösenord. Så när någon laddar upp ett sånt här dokument till molnet, då kan det hända att personen får tillbaka ett konverterat dokument som är konverterat till det filformat som personen vill ha. Men det följer också med någon typ av skadeprogram. Vi har ju tidigare haft lite tveksamma rekommendationer från FBI, framförallt FBI Denver, så jag blev väldigt glad när jag såg att Lawrence Abrams på Bleeping Computer, som var för övrigt personen som gjorde mig, som gjorde att jag fick reda på den här nyheten också. Han skriver så här, citat fritt översatt till svenska. Vissa har ifrågasatt om dessa gratis dokumentomvandlare kan leda till skadlig programvara och ransomware-attacker. Och svaret är ja, slutcitat. Sen finns det lite exempel i Bleeping Computers artikel som vi länkar till också. Men det är egentligen det här som är kärnan i budskapet. Att tänk på att om du någon gång behöver konvertera ett dokument från ett format till ett annat och hitta något sånt här bra, kostnadsfritt, bra vet jag för sig inte om det då, men kostnadsfritt onlineverktyg för att konvertera filerna. Fundera på om det verkligen är lämpligt att använda det. För det handlar inte egentligen bara om problemet med skadeprogramspridning. Det finns ju också konfidentialitetsaspekten. Alltså om du laddar upp en fil till en sån molntjänst, då får ju molntjänsten per definition tillgång till innehållet i filen. Och vem vet vad den som driver den molntjänsten kan göra med det innehållet? Det handlar ju inte bara om att de som driver den tjänsten kanske missbrukar det för att försöka hitta lösenord och liknande, utan det kan ju också vara att de som driver tjänsten har satt upp den för att samla på sig företagshemligheter. Så var väldigt restriktiv med att använda sådana konverteringstjänster. Om du vill använda en sån konverteringstjänst i ditt jobbsammanhang, hör med den som ansvarar för IT-säkerheten vilken du i så fall bör använda. Adobe, de har till exempel en kostnadsfri konverteringstjänst för att konvertera från PDF till Word-dokument. Microsoft har det som en inbyggd funktion i Microsoft Word, men båda de två funktionerna förlitar sig på Adobes respektive Microsofts molntjänst. Så du kan inte ens använda dem utan att överföra filerna till Adobes eller Microsofts moln. Däremot så går det faktiskt att spara PDF-filer direkt från Word, vilket är väldigt bra. Men tänk på det, var försiktig med sådana där online-konverteringsverktyg. Ladda inte upp filer till molntjänster som du inte litar på till 100% och som du inte har uttryckligt tillstånd från IT-avdelningen att använda med anledning av risken för att personuppgifter och företagshemligheter annars kan hamna i orätta händer eller i värsta fall datorn blir infekterad på kuppen. Det avslutar veckans snabbisar och det har blivit dags att gå över till veckans huvudämne. Och nu, mina damer och herrar, ska vi prata om CyberRange, en tjänst slash produkt slash byggnad som tillhandahålls av RISE. Och här för att representera RISE är Carl Resare. Varmt välkommen till Bli säker-podden.
Tack så mycket.
Det var en mängd olika saker på väldigt kort tid som jag rabblade upp där. Och vi kan börja med den absolut enklaste. Vem är Carl Resare som sitter här med mig?
Tack för frågan. Jag är affärsutvecklare för CyberRange. Mm. Och mitt jobb är ganska enkelt. Min uppgift är att fylla CyberRange med betalande kunder som vill nyttja våra möjligheter att bli säkrare. Mm.
Och vi ska återkomma till CyberRange alldeles strax. Men det var en till sak däremellan, nämligen det här RISE. En organisation som jag tror att väldigt många av våra lyssnare har sett här och där runt omkring i svenska samhället. RISE dyker upp liksom överallt. Mm. RI.se-logotypen har ni säkert sett. Vilka i hela friden är RISE?
Ja, det är ju en bra fråga. Vi är en ganska stor organisation med mer än 3300 anställda. Jag tror vi finns på 35 platser i Sverige och vi håller på med väldigt massa olika typer av certifiering och forskning. Så om man har till exempel gått på en livsmedelsbutik och sett den gamla SP-symbolen, så var det innan RISE bildade, så kunde man se att den här vågen var certifierad och var godkänd och schysst, så att man visste att ett kilo var ett kilo. Ja. Det är en av de sakerna vi gör på RISE. Mm.
Men ni gör väldigt mycket inom cybervärlden också, IT-säkerhet.
Ja, kanske inte lika känt med den här. Men...
vad gör RISE för att stärka cybersäkerheten i Sverige?
Ja, vi gör ganska mycket. Vi driver väldigt mycket forskning kring just cybersäkerhet. Och vi tar en del av de här forskningen som vi forskar inom. Då kan det vara frågor som till exempel AI eller 6G eller kombinerat hur AI kan både kanske vara ett försvar men också ett möjligt hot mot cybersäkerhet. Och sen så tar vi en del av den här forskningen och kommersialiserar den. Mm. Så säljer vi den till det som tycker eller det här låter spännande.
Okej, så det är någonting som kompletterar forskningen som görs vid universiteten då, eller?
Ja, precis. Utan det här är ju någonting då som ligger under oss på RISE. Att vi samarbetar ju ofta med KTH till exempel ganska mycket och de andra stora universiteten också.
Okej. Och ni har då öppnat CyberRange. 2021 skrev jag här i mina anteckningar att CyberRange...
2 juni, jag slog upp dörrarna.
Ja. Det är någonting som jag normalt sett hade visat en bild på här för er som tittar på videoversionen. Men ni som tittar på videoversionen, ni får ingen bild av vad CyberRange är. Och det är ditt fel.
Ja, det är bara mitt fel. Vi på CyberRange, vi tillåter inte inspelningsutrustning, varken av bild eller ljud inifrån från vår anläggning. Och det är ganska enkelt att den är byggd för att kunna ta hand om väldigt känsliga saker. Mm. Och för att göra det väldigt enkelt för oss så har vi sagt att inspelningsutrustning eller sändande föremål, alltså till och med sån sak som en sån här smart klocka, den får lämnas ut i ett låst skåp innan man går in. Och det är många som blir förvånade när man säger så här, vadå, får jag inte ha min klocka? Nej, tyvärr. Det kommer sändande, den håller på med radiovågor, tyvärr, du får lämna den utanför.
Ja. Så när jag ville att vi skulle spela in den här intervjun på CyberRange så blev det blankt nej. Ja. Men jag lyfter det ändå, för att nu tror jag att ni har blivit ganska nyfikna på vad i hela friden är det ni pratar om, där ni inte ens får spela in. Så kan du berätta, 2021, då slog ni upp dörrarna till vadå?
Ja, alltså CyberRange är egentligen flera saker på en och samma gång. Till att börja med är det ett utrymme som är väldigt säkert som gör att det är väldigt tjocka väggar, det är väldigt mycket lås, det är väldigt mycket dörrar. Och i den här stora lokalen som finns så finns det då till att börja med fantastiska utbildningsmöjligheter. Vi har en jättebra plattform där vi kan simulera cyberattacker och där man får komma och öva på att försvara sig mot cyberattacker i realtid. Och det här är den här typen av pappersövningar som finns, de är också jättebra, men det här blir en annan sak. Det blir en helt annan nerv och en annan, jag tror en verklighetsfaktor som knackar på när man sitter vid en dator och helt plötsligt så händer det saker som man kanske inte förstår vad det beror på eller vill att det ska hända.
Mm.
Och sen så har vi då den här typen av klassisk penetrationstest hos oss. Och sen det sista som vi då kan göra är att vi kan bygga digitala kopior eller virtuella kopior av hela system. Och det här blir ju superspännande för att då kan man ta till exempel någonting som har en väldigt känslig natur. Och så kan vi bygga en virtuell kopia av den här miljön och sen också sätta igång och testa den här. Och vi kan göra ännu mer än det. Vi kan till och med göra på det sättet att man skulle kunna ha red team, blue team i den här miljön.
Vad är det för någonting?
Ja, helt enkelt. Man skulle kunna tänka sig då att vi skulle kunna bygga en virtuell kopia av en miljö och sen de personerna som jobbar i en dagligdags får komma till oss och öva på att försvara sig mot ett cyberangrepp i realtid. Så då skulle vi kunna vara de som då är den anfallande styrkan. Och så får människorna som normalt sett jobbar i den här miljön då öva på att hur hanterar man ett cyberangrepp. Och tanken är då att i och med att det är en virtuell miljö så är det liksom, det finns inga egentligen skador som kan uppstå som är liksom långvariga eller farliga. Utan vi jämför det här med ett låtsaskrig. Men det är riktiga vapen, riktiga soldater och riktiga scenarier. Men när man är klar med övningen så har ingen gjort illa sig. Det är ingen skada som är skedd.
Nej. Hur många sådana här tester görs det? För det låter som en väldigt stor sak att sätta upp ett sånt här test.
Det kan nog bero på. Hos oss finns det en hel del av färdigbyggda scenarier som vi tycker är rimliga och som vi jobbar en hel del med. Och sen så har vi då de som är byggda enligt en enskild förebild. Och dessvärre är det då så här, det är tråkigt att ge det här svaret, men mycket av det jobbet vi gör, nästan allt jobb vi gör, är omfattat av olika typer av sekretessavtal. Det känns svårt att gå in på och berätta om det här.
Ja, nej, det är
tråkigt. Men.
Ja, nej, alltså, jag förstår ju för dig som affärsutvecklare är det också svårt att du inte ska berätta om en produkt, men du får inte berätta någonting om den.
Ja, men det som är bra är vi kan berätta om nyttan av att just vi gör det här, men det hade varit fantastiskt om man kunde berätta att den här lärdomen drog vi vid det här tillfället, men vi får prata hypotetiskt om framtidsscenarier.
Så om jag frågar om du kan ge exempel på organisationer som har varit där?
Nej, så jag skulle älska det, men det är nej.
Och om jag frågar om produkter som har testats därigenom?
Nej, det är tråkiga svar, men svaret är nej.
Men då fokuserar vi på nyttan, för att nyttan, den tror jag inte att det råder några som helst tvivel om. Vikten av att testa saker i verkligheten, den går inte att... Alltså, obestridligt hur pass viktigt det är. Och Vinnova såg ju också vikten av att det här centret, den här cyberation skulle byggas, för de var med och finansierade det.
Yes, från början. Ja, det var de.
Ja. Och är det subventionerat av Vinnova idag? Förlåt, och vilka är Vinnova?
Det är ju de som jobbar med statlig innovation kan man väl säga, eller ett statligt verk som jobbar med innovation.
Ja. Subventionerar de det här projektet idag?
Mig veteligen inte, utan det här ligger helt under RISE. Driften sköts av RISE helt och hållet idag.
Okej. Och är RISE då några som bidrar till att det här kan göras billigare? Eller vad är... egentligen frågan är hur mycket kostar det?
Ja, men det är ju förutom det värdet vi skapar, hur mycket kostar det? Och det blir ju återigen ett våra kurser kan man läsa mer om, de finns på vår hemsida och där kan man se, de kostar lite olika beroende på var någonstans, en del av de kurserna vi har kan vi göra tillsammans med våra kunder i deras lokaler. En del kommer gå i våra, som, i CyberEngine.
Ja.
Men sen vad det gäller duplicering eller de här virtuella kopiorna, det är svårt att säga därför att de kan vara så olika stora, men Vi har ganska mycket färdiggjorda scenarier, då är det inte fullt lika dyrt, men om man ska bygga någonting som är väldigt stort för att sedan genomföra en övning i, så kommer kostnaden an på hur lång tid måste man ha för att bygga den här virtuella kopian.
Ja, men innebär det då att CyberRange, det är inte någonting för startups?
Jo, det kan det definitivt vara, därför att en del av de här frågeställningarna som finns kring cybersäkerhet är ganska generiska. Och andra är definitivt inte det, men om en startup till exempel skulle vilja komma och öva på att bli anfallna och öva på att försvara sig, så kanske det många gånger skulle räcka med att vi kan föreslå några scenarier.
Ja.
Jag menar som phishing till exempel, det är liksom kanske det som man, hur funkar phishing, hur försvarar man sig? Det finns ett sånt scenario som man kan öva på till exempel hos oss. Det är inte ett jättestor övning, men den finns ändå. Då blir det inte fullt lika dyrt.
Mm. Kan du ge exempel på lite mer avancerade övningar som går att göra hos er?
Ja, det finns en färdigbyggd övning som omfattar ett energiverk, eller ett kraftverk egentligen, och som man kan öva i. Och då blir det ganska stort. Och det som är intressant är att vi bygger då den här virtuella kopian med små moduler som är virtuella maskiner. Så att varje enskild modul i hela vårt virtualiseringen som vi bygger funkar väldigt mycket som den som finns på plats. Så det blir väldigt, väldigt verklighetstroget. Så att den som kommer dit och jobbar, den kan till exempel då sitta vid sin arbetsstation, det finns en mailkorg som funkar, det finns översikt över hur kommunikationen och infrastrukturen funkar. Så att det blir väldigt, väldigt likt. Och det här är också en färdiggjort scenario som man har, som man gärna får komma och testa hos oss.
Okej. Okay. Kan du indikera vad det kostar? Ungefär.
Ja, att det beror på hur många det är som ska komma, men säg så här att kanske om man är 16 personer som vill komma och öva en hel dag hos oss, så ligger det någonstans kanske kring 140 000 kronor för 16 personer i en hel dags utbildning hos oss. Och det är såklart en hel del pengar, men det vi ger för de här pengarna då, det är ganska mycket övningar. Vi har möjlighet dessutom då att kunna utföra övningarna i väldigt liksom säkra lokaler. Så det som sägs och det som yttras stannar kvar i våra lokaler med mycket större sannolikhet. Jag förstår att man aldrig kan prata om absolut säkerhet, men det är väldigt svårt att liksom lirka och fiska ur informationen som meddelas i våra lokaler. Och det kan vara väldigt nyttigt för någon som har känsliga saker att jobba med.
Ja. Om vi kollar avslutningsvis på svenska företag rent generellt sett. Testar svenska företag tillräckligt mycket? Hur står sig svenska företag internationellt?
Jag pratade med min chef igår om precis där. Och han sa så att generellt så finns det en ganska godtrogen uppfattning som har varit ganska stor i Sverige länge. Det ska bli väldigt intressant att se hur landskapet förändrar sig med allting som så otroligt snabbt. Hela kartan ritas ju om. Jag tror att det beror på vilka länder man jämför med. Men länder som har haft till exempel gräns mot Ryssland tror jag har haft ett helt annat säkerhetsmedvetande under lång, lång tid. Jag tror att vi har varit hyfsade i Sverige, men vi kan definitivt bli bättre.
Okej. Okay. Och vi blir bättre bland annat genom att testa. Vi blir också bättre genom att vi utbildar våra vänner och kollegor. Och jag tror att vi faktiskt har tryckt på båda de två knapparna nu i det här avsnittet. Vill ni testa mer och vill ni veta mer om Rise CyberRange, så ligger det en länk i show notes. Där det också finns kontaktuppgifter till Karl Resare. Och om ni skulle vilja, bara rent allmänt vilja bli lite säkrare för varje vecka som går, ja, då vet ni vid det här laget att det bara är att prenumerera på podden, för då får ni redan nästa vecka ett nytt avsnitt av podden som just gör er lite säkrare för varje vecka som går. Tack så jättemycket för att du kom hit, Karl Resare. Och tack så mycket för att ni har lyssnat den här veckan också.
Tack.